Hej kära lyssnare, älskar du Checkpoint?
Men det är klart de gör.
Mm-hmm. Då kan du stötta oss via Acasts nya supporterfunktion.
Och här kommer du själv välja vilket belopp du vill stötta med. Och framförallt, ingen bindningstid.
Klicka på länken i poddbeskrivningen och hjälp oss hålla podden i liv.
Det kan jag väl se som ett ganska stort problem. Liksom. För det finns liksom en mångfalds kosmetika på något sätt. Och det ser man i många branscher där det finns liksom en mångfald på ytan. Liksom, så här, i reklamfilmer, i bilder. Liksom, typ, så här. Men bakom det så finns det ingen djupare tanke. Det är inte så att det finns en mångfald där liksom, bland de anställda i olika led.
Välkomna till Checkpoint, ett safe space i poddformat där vi pratar om allt ifrån politik, populärkultur, karriär, kreativitet, you name it. Men kruxet är att det är ur ett svart perspektiv.
Där våra obekväma samtal blir väldigt bekväma utifrån våra härliga röster.
Verkligen.
Oftast med tunga gäster som droppar sanningar. Men vi finns alltid här. Your girl Anbara.
Med mig Brandon.
Och med mig Nicole.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I den här podden vill vi lyfta röster som inte alltid får höras. Men framför allt förebilder som vi som rasifieras kan se upp till. Because you can't be what you can't see. Som minoritet och framförallt som svart i Sverige så minns vi alla den där första gången vi såg en reflektion av oss själva i tv, film eller på scen. Veckans gäst är en veteran när det gäller scen, film, kultur och musik i Sverige. Kanske vårt svar på Denzel Washington. En skådespelare av rang. En av medlemmarna i legendariska hiphopgruppen Bakers of the Holy Bread. En maratonlöpare som är teamkapten för Essex Frontrunner i Norden. Och en changemaker där han är aktiv i föreningen Tryck som är skapad för kulturarbetare från den afrikanska diasporan. Varmt välkommen till Checkpoint, David Lenneman!
Woho!
Välkommen!
Tack så mycket. Vilken introduktion.
Done. We try.
Den är du värd.
Men fint. Tack för att jag får vara här. Spännande.
Själv.
Tack för att du ville komma.
Ja, men verkligen. Tyvärr så är det Brandons tur att vara sjuk den här veckan. Så vi skickar massa styrkekramar till honom.
Ja, krya på dig Brandon.
Krya! Men om du fick berätta med egna ord, vem är David?
Jag är från Umeå. Det säger väl allt.
Det var det.
Man hör inte det.
Nej, alltså det har försvunnit bort med tiden av någon anledning tror jag. Alltså när jag var liten så kunde jag, jag tror kanske ganska många, att det är vanligt bland barn, men att man glider in i olika liksom, så här, dialekter, släktingar kanske kommer hälsa på eller vad det nu kan vara. Min dotter gör det i alla fall när hon hänger med sina kompisar från typ så här, Malmö. Det låter jättekonstigt.
Gud vad roligt.
Och så där höll jag på väldigt mycket när jag var liten. Och sen så bara har det som försvunnit. Mm. Men den kommer fram när jag kanske har varit i Umeå och hälsat på min mamma. Just. Eller om jag har pratat ett långt samtal med henne. Eller om jag blir lite upprörd.
Herregud.
Men vad intressant, när flyttade du till Stockholm?
Ja, jag flyttade till Stockholm 93.
Okej.
Okay. Mm, så det är ju väldigt... väldigt länge sedan. Jag var alltså 3 år gammal då.
Precis.
Nej men jag kommer från Umeå. Jag tänkte lite grann också på det där som du sa i introt, att man kan komma ihåg med stunder när man såg sig själv reflekterad. Mm. Liksom. Mm. Och jag var mer eller mindre ensam, svart, liksom, i alla fall på min skola under många år, liksom. Mm. Vid lågstadiet, mellanstadiet. Sen till mellanstadiet tror jag, då började en tjej på min skola. Och jag kommer ihåg hur folk bara, men ska du inte prata med din syrra? Ska du inte dansa med henne? Liksom, när det var så klart. Och det, tyvärr så blir det, eller i alla fall för mig, jag tror också det är vanligt... jag stretade emot det på något sätt, liksom, så här, att ville liksom jag kommer inte dansa med henne, liksom. Även det blir bara fel, liksom. Så jag har absolut många sån här minnen av the first på något sätt, liksom. Och har också en god vän till mig som jag lärde känna när jag gick i 9:an och han gick i 8:an. Han brukar ofta berätta det för mig när vi ses, liksom, hur jag hade gått fram till honom och sagt, ja men du är ju svart och jag är ju svart, ska vi hänga? Då hade jag utvecklats lite grann sen lågstadiet. och det gjorde vi, och vi är fortfarande väldigt goda vänner idag. Liksom. Nej, alltså där så... jag gick väl den vanliga banan lite grann, man pluggade lite grann, man var lite dålig, man var lite bra, man gick lite ekonomisk, 3 år ekonomisk, man hoppar lite av 2 månader innan man ska ta studenten.
Oj!
och sådär, för att man drömde om att bli rappare. Jag hade ett hiphop band. This is a 4-minute warning, and time is running out, the roughneck's coming, the roughneck's coming. The roughneck's coming. The roughneck's coming. 3 years passed, but still no cash. It really doesn't matter, 'cause we know we'll last. No rush though, I guess we'll have to go slow.
Men hur länge höll ni på?
Ja, vi höll på från alltså 90-91 kanske till 95 tror jag. Då flyttade jag till New York helt enkelt, och då så avvecklade vi.
Gud vad coolt.
Ja,
alltså. Kan du fortfarande?
Alltså jag lite sitter i, tror jag. Det gör det. Men det är ungefär som att folk vill podda. Man vill göra så mycket, och det är fine. Man ska ha sån ambition. Man måste också förstå att det kräver liksom lite arbete. Och slipar man inte på det, så blir man också rostig. Liksom, så här, speciellt när det gäller att skriva texter och hitta ett flow. Liksom. Så att, men jag tycker fortfarande det är jävligt kul att ta mina chanser då. och göra lite grejer, liksom, bara för skojs skull. Liksom, så här. Men det var en viktig och stor period i mitt liv. Absolut. Liksom. Det var min första största dröm. Och det var också i hiphopen, liksom, som jag hittade någon form av tillhörighet eller självkänsla eller någonting som man kunde liksom klamra sig fast vid och ta tag i som, jag vet inte, vapen eller vad man ska säga, liksom, för innan dess så, ja, hur förhåller man sig som typ mer eller mindre ensam svart, liksom, när det, också på den tiden när det haglade av olika rasistiska skämt, och liksom, det var så, blev så osäkert, liksom, hela tiden, och man hade ingenting, liksom, att liksom försvara sig med på något sätt, liksom.
Men hur hamnade du i att bli skådespelare?
Jag har ett minne av när jag gick i lågstadiet att vi skulle ha någon sån här skolgrej om asagudarna.
Såklart.
Och jag skulle liksom vara Oden och göra någonting, och sen så jag kommer ihåg att jag sa någonting som gick emot det jag egentligen skulle säga, liksom, när vi stod där framför klassen, och liksom som, Och då började folk skratta och man märkte att man kunde det man sa här uppe, liksom så här, kan man styra och ställa mig, och så får man respons på det. Liksom, så här. Och det var mitt första minne, typ, fan, det här var häftigt. Liksom.
Sen, men gud vad intressant att du inte kände så här, men vad pinsamt. Eller så här, för många kan ju få så här, om man råkar säga fel, där folk lyssnar på en när man har publik, att man får ett scenskräck för att man inte vågar säga fel nästa gång.
Yeah.
Men det var intressant att du kände, okej. Här styr jag en publik beroende på vad jag säger.
Jo, nej, men sen var det, sen kanske om responsen hade varit annorlunda, ja, okay, då, hade då hade man kanske inte varit så kaxig. Men yay, jag skulle skådespela.
Exakt. Bara jag kör det här igen. Ja,
det
är bra.
Det här vill jag göra igen. Alltså. ja, nej, men som sagt, men det var ju way back. Men sen så jag tror också med att vi hade Bakers of the Holy Bread och liksom uppträda på scen, det fanns någonting där i liksom att stå på scen helt enkelt liksom, och vara kreativ eller vad man ska kalla det liksom. Och sen så var det min mamma som, jag hade just flyttat till Stockholm, det var 93 precis. Så hon hade sett någonstans att man kunde söka till Kalle Flygare teaterskolor. Jag gjorde det. Och där fick jag liksom blodad tand. Så hade jag varit mycket också under hiphop-perioden i New York, såklart. Alltså, det var ju golden days liksom, så
alltså jag skulle vilja vara, jag vill bara åka tillbaka till tiden och vara där. Men jag vill veta mer om, så du började på Kalle Flygare och höll på med musiken samtidigt.
Nej, men precis, då höll vi fortfarande på, men jag gjorde också något så litet sidospår med musiken. Men som sagt, fick blodad tand, det hade varit mycket i New York och jag tänkte, ja, men alltså, att vara skådespelare i New York måste ju vara en dröm liksom, så här, och kanske utbilda sig där. Så att jag sökte in på, jag var där och kollade in lite skolor och sen så bestämde jag mig för American Academy of Dramatic Arts som ligger på Manhattan på 30:e gatan. Så sökte in där och sen så väntade på svar och så kommer jag ihåg, jag satt där på ett stop i Brooklyn och jag bodde hemma hos en kompis där och öppnade det brevet med darriga händer och där det stod att vi välkomnar dig till American Academy.
Nej, det är så coolt.
Ja, men det var faktiskt häftigt. Så då var det bara
var det ett svårt intagningsprov?
Alltså, det där är ju alltid svårt. Om det var svårt. Vi fick ju göra liksom typ 2 monologer och de kommer ihåg att jag hade förberett här hemma då med Chris Torch som fortfarande är aktiv inom olika så här multikult och olika jag hade ett skön fin människa. Så det var väl det och så alltså lite annat vad jag kommer ihåg liksom så här. Men jag tyckte det bra liksom så här.
Evidently du kom in.
När jag väl hade kommit in där så jag gick alltså runt i Brooklyn och letade lägenhet. Och sen så ja, liksom bara det också säger lite samtidigt. Det skulle vi aldrig. Allting man går in och googlar och grejer och liksom sajter.
Ja.
Men jag gick runt där liksom och kollade på om zon och skyltar liksom typ så här. Och mycket riktigt där på Dean Street i Crown Heights. Där såg jag liksom, for hire av en man som heter David Beek. Så att jag knatade till hans kontor. Liksom, typ så här. Och så lyckades jag hyra en studio apartment där. Liksom, så här. Och det var också speciellt. Alltså. Det är också väldigt starkt minne. Att komma till Brooklyn och flytta in där är liksom ett helsvart område.
När du har bott med, i Umeå.
Ja,
växte
och liksom, där man får se farfar, mormor, kusin, dotter, son. Alla olika liksom, nyanser och åldrar och liksom så här. Det var väldigt speciellt att prata med the old man on the corner typ så här.
Det är en så speciell känsla av trygghet. Det är svårt att beskriva för andra, men precis samma så här, ja, men när jag flyttade till London och typ åkte till Brixton och alla bara, det är fett farligt i Brixton, och jag bara, this is my home. Alltså vad menar du? Det, jag kände mig så hemma där. Eller när jag åkte till New York första gången och så bodde jag på Airbnb i Harlem och jag bara, alltså man, det kändes verkligen som att komma hem. Och det är en jättespeciell känsla, för att du har inte varit där, men det känns som att du har varit där.
Jag vet inte, det känns som att liksom bara kasta sig bakåt och liksom bli som en, vad kallas det, en stage diver. Ja, det är bara liksom ta emot den och massa klappar händer som bara lyfter upp den och bara glivar. Det var speciellt. Och verkligen som du säger, det var många som tyckte det var liksom farligt. Och jag hade liksom en del vänner som kom och hälsade på, så var liksom stenhårda här. inte så coola när de kom till Brooklyn.
Det kan jag tänka mig.
Nej, det var roligt faktiskt. Nej, men så började helt enkelt på American Academy of Dramatic Arts där. Och gick där i 2 år. Det var en väldigt spännande tid på många sätt liksom. Och sen också förstå att liksom, ja, det är många som vill kanske bli skådespelare och man kanske inte förstår, oj shit, man måste verkligen jobba liksom, så här, de var rätt hårda på skolan liksom. Det är en gallring också efter ett år, så man får se om man går vidare eller inte.
Okej, men jag tänkte att det var så här, om man är inne så går man programmet, hela programmet.
Nej, utan det är liksom man gallras, man gallring efter ett år.
Så tänk om man har, alltså man kan ha lagt ett helt år och bli så här, hej då.
Ja, och då kan man ha flyttat lång väga liksom och fixat, ja, som jag då, liksom.
Och sen stannade du kvar i New York eller kom du tillbaka till Sverige?
Blev kvar i New York. Blev kvar i drygt 3 år till, så 5,5 år ungefär var jag där. Och sen flyttade jag till Los Angeles. Och bodde där ett år också.
Och sen tillbaka till Sverige. Hur var kontrastet när du flyttade tillbaka?
Alltså när jag väl flyttade tillbaka så kom jag egentligen till Stockholm för att invänta nytt visum. Jag hade lite förlängt visum. Och det här var ju just efter 9/11. Men jag gick ut en kväll med några vänner och det var massa som slöt upp. Och då kände jag bara, nej, det är dags att flytta hem alltså. För tiden där gick så jädra snabbt. Och det fanns liksom, jag hade aldrig riktigt någon, jag var väldigt fattig hela tiden liksom. Och liksom, visst, jag gjorde lite små skådesjobb sådär, men det var ju mest hanka sig. Det var, fanns liksom, tiden bara gick. Jag såg framför mig att ja, men här skulle du kunna hanka mig, halvhanka mig fram här. Men liksom, helt plötsligt är jag liksom lastgammal och inte riktigt kommer någon vart. Så, så jag kände bara att jag måste få fatt i tiden liksom, lite grann. Och vara nära mina vänner här, var nära familj och sådär. Så, där. Så det, det kändes bara, det bara landades jättesnabbt att nej, nu flyttar jag hem. Jag är klar med det här liksom. Så det kändes bra, att det var inga så här slitningar liksom. Så här, utan det kändes bra. Ja, topp. Sen var det liksom att man kom hem och som skådespelare liksom, I'm back, hello.
Where's the call?
Where is everyone? Fast på svenska. Så det var väl lite så här kalldusch liksom. Nu får man börja om liksom, typ så här. Och det, så nu när jag får frågan liksom, ah, men jag funderar på att flytta till New York eller liksom plugga utomlands, då säger jag väl ja, absolut, det kan man göra. Men man måste också ta in i beräkningen att den tid man spenderar utomlands till exempel, som jag nu blir väldigt många år, jag kunde kanske ha nöjt, man skulle kunna ha nöjt sig bara vid skolan liksom, nu ångrar absolut ingenting. Men det blir också tid där man är utanför Sverige och inte liksom bygger upp ett kontaktnät. Så det fick jag ju börja om från början. Det var ingen som visste vem jag var eller vad jag hade gjort och sådär. Plus att det var lite annorlunda då, för att det var lite mer fokuserat på att man skulle ha gått teaterhögskolan liksom. Det har börjat luckrats upp lite grann. Så att,
Men ändå,
men att du gick där, på fine, alltså såhär,
jag tänkte också det.
Fine arts i USA.
Jo, men det blir också lite så beef va. För de tänker teaterskolan, vadå? Ska vi respektera? Ska vi respektera det? Det är jag som är inbillad. Jag tänker att det var det var nog ändå så, liksom, mm. så här, att dels så teaterskolan har ju också sitt sätt att lära ut och sin mm. metodik, och jag tror nog mycket synen var liksom, om man ska fungera i en ensemble då liksom, så måste man typ tala samma sceniska språk på något sätt liksom, så här.
Samma homogena.
Ja, exakt. Så. Lite mm. så liksom, så här. Så att det jo, så det var inte mm. helt lätt.
Nej. Vad var brytpunkten? Var det en person du träffade eller var det en produktion? Eller, ja.
Nej, men det är också igen, tycker jag, lite intressant med hur saker och ting kan komma tillbaka till någon punkt. Och det var ju också Chris Torch mm. som hade hjälpt mig med monologen.
Ja.
Och så var det faktiskt så här mångkulturåret eller något så här, heter det. Ja. 2000, kan det vara 2006 för teater då liksom, mm. så här.
Ah.
Och då så satsar man liksom på mångkultur, och då skulle det sattas upp en version av Strindbergs Påsk, mm. och då var det Chris Torch som hade tipsat mig då till regissören, och på den vägen var det, så då fick jag liksom en, ja, det var mitt första teaterjobb, och det var med Riksteatern, så vi turnerade liksom så här, mm. och det var huvudroll.
Wow.
Sen började det liksom rulla på ganska, mm. ganska bra. Sen så gjorde jag teater under många, många, mm. många år. Mm. Men slutade med det för kanske 3 år sedan.
Och nu gör du mest film?
Ja, nu har jag haft turen liksom att få göra film och tv. Mm. Och det känns jätte, jätte kul.
Mm.
Men det är också det att, ja, som du sa i din fina introduktion, så har jag jobbat även som global team captain för Essex Frontrunner community.
Mm.
Så jag har egentligen 2 roller inom Essex Frontrunner. Dels så som community manager för Norden,
oh, okay.
Och sen så, som global team captain för okay. hela projektet. Så det, ja.
Jätta.
Det är fancy titles.
Ja, det är den.
Men vad gör du då?
Alltså, community.
Global.
Ta kaffe.
Alltid med global.
Exakt.
Oh, men gud, vad roligt.
Jag hade snöat in på löpning 2013. Då sprang jag mitt första maraton, så då hade jag liksom fått en ny tändning för löpning, ja. Och bara förstå, okay, man kan träna liksom strukturerat och man kan springa maraton och grejer.
Mm. Vänta, hur kommer man in till att jag vill springa i maraton? Jag vill bara säga, what's the mindset? Because I don't understand that.
Först måste du ha haft en hiphopgrupp i Umeå. Där en av dina medlemmar som aldrig har sprungit någonting bestämmer sig för att springa ett maraton. Och du tänker, va? Ska du springa ett maraton?
Då kan
jag
springa
ett maraton. Det var så det hände. Så Göran, han sa helt plötsligt, jag ska springa ett maraton. Jag bara, han är ju knappt lyft på benen. Rökt hela livet och glad att dricka. Så här. Men verkligen en kille som kan klara av allt. Liksom.
Mm.
Verkligen. Och då tänkte jag, men jag ska också springa ett maraton. Och började tokgoogla liksom så här maratonträning.
Mm.
och märkte att, ja, men under 3 timmar verkar man så här gynnig grej.
Gyllener,
där man liksom, ja. Så här, aha, men det måste jag försöka liksom, mm. så här. Så jag tränade på där, sprang maran, gick galant 29 kilometer, liksom gled fram som en gazell, mm. 30 kilometer, boom, då kom väggen. Och den kom hårt.
Mm.
Det kändes som att jag sprang baklänges.
Åh, det är så hemskt!
Och jag bara,
nej, alltså man blev helt...
Så det är därför de ser ut som de gör.
Ja, alltså du tappar känslan. Alltså, jag bara kör halvman är det längsta jag har sprungit.
Ah, det är bra.
Men alltså just den där väggen fick jag också på, jag sprang halvan i London.
Mm.
Göteborgsvarvet också jättejobbigt, mm. för det är mycket backa, yeah, eller den här jävla bron, du vet, man bara, det är som att du springer baklänges, så yeah. man bara, alla andra går framåt och jag bara, mm. nej men det är jättekonstigt. Men så här, du tappar känslan, alltså du blir helt bäng. Alltså det är jättespeciellt.
Ja,
men
sen,
och så efter man bara, det här är det värsta jag gjort hela mitt liv, jag har spytt, du vet, när jag kommer till yeah. mål, och sen bara, då bokar jag in nästa.
Ja.
Nej, men alltså man blir... man blir beroende.
Jag tog mig i alla fall i mål, inte under 3 timmar, men 3.04 faktiskt.
Ja,
så det var rätt nära.
Liksom. Det är nice. För första maran.
Alltså, men wow. Då när jag står där och håller tag i något liksom så här järnstaket som de har ställt upp det. Och liksom bara, ah, men typ dreglar snoret. Ja, och då kommer TV4 fram med kamera och bara, ah, här, det ser ut som det är tufft ute på gatorna i Stockholm. Berätta, jag vill prata så här. Alltså det gick jättebra för mig, men nu alltså. Och helt plötsligt så låser sig min käk. Jag har kramp i munnen. Jag har inte öppnat munnen. Och reporten bara, har du kramp i munnen? Alltså lord.
Men la de till ditt namn också?
Ja. Och min dåvarande fru och en kompis till mig kommer springande. Mitt ex då är helt såhär, ser likblek ut för att jag ser ju så illa däran. Och de bär mig liksom såhär, eller just, hon pussar mig på något sätt och de cirklar med kameran. Det är en jättefin film, fast jag ser ju bara hemskt ut. Och sen släpas jag till sjukstugan och där börjar jag få kramp i benen.
Jag hörde mig, jag värste ben.
Och de bär in folk liksom typ i bårar som har fallit och slagit huvud. Och jag ligger bara, vi klarar det. Sen, starten gick ju då 12, så jag var i mål där vi strax över 3.
Mm.
Och sen så sjukstuga och sen hem. Och sen spela föreställning på Stockholms Stadsteater 7. Jonas Hassen Kemeri, apatiska för nybörjare, som avslutas med typ aerobicspass.
Nej men gud, han bara, du får inte dispens. Du ska vara här på jag sprung. Nej.
Nej, det var skumt.
Oj.
Men det gick.
Det gick, men jag har ingen aning vad det var jag svettades då.
Bloddroppar. Åh, hjälp. Alltså det är ju också väldigt speciellt, alltså just skillnaden mellan scen kontra liksom film eller tv och sådär. Och just den här, alltså hur otroligt viktigt det är med representation. Har du något minne av, eller någon som liksom har sagt till dig hur mycket du kanske har betytt? Framförallt tänker jag på scen.
Ja, alltså vi gjorde ju en druva i solen, A Raisin in the Sun, som faktiskt hade en nordisk premiär. Mm. Den hade premiär i USA 59 tror jag, med då Sidney Poitier i den roll som jag spelade. Mm. 2016 hade en nordisk premiär. Och då är den ändå en klassiker.
Mm. Mm.
Och vi spelar andra klassiker år efter år, år efter år.
Mm.
Så, men det var en stor upplevelse och det har fått väldigt mycket fin feedback och många som har kommit fram och sagt att det betyder så otroligt mycket liksom, att se er inta scenen, för då är det en vit skådespelare också. Du vet, det där som man själv oftast är.
Ja, liksom, nu, så liksom. Nu vänder man på det.
Jag
exakt, ja men exakt.
Så att, och det var också bara en känsla när vi repade liksom och satt och läste liksom, att det var väldigt emotionellt för alla liksom, bara, att få vara i ett rum tillsammans liksom, där vi alla liksom är svarta då. Det är så ovant, det blev så starkt och igen också tryggt och den historien som vi skulle berätta. Alltså det fanns så mycket som man bara, vi får lägga till några veckor bara för att smälta det och processa det. Liksom. Allt som kommer upp till ytan liksom, så här, som man har bärt med sig inombords genom åren.
Jag har nog aldrig upplevt det i min bransch, alltså, att man kommer in till ett möte där alla är svarta och sen får man idé och kreera tillsammans. Det hade nog varit helt fantastiskt att få uppleva det någon gång.
Oftast möts man ju av en, alltså man blir ju så emotionell.
Mm.
Det är väl lite så här typ när vi har haft nätverks liksom AV eller träff. Och så här, för jag har då medgrundat All of Us som är ett nätverk för icke-vita i de kreativa branscherna. Mm. Och när vi liksom hade den första träffen, alltså folk bara satt och grät.
Mm.
För det var så sjukt att så här, alla vi i det här rummet jobbar med samma sak.
Mm.
Och man är ofta så himla ensam på sin arbetsplats också.
Det kan jag väl se som ett ganska stort problem. Liksom. Mm. För det finns liksom en mångfaldskosmetika på något sätt.
Mm.
Och det ser man i många branscher där det finns liksom en mångfald på ytan. ytan, liksom, så här, i reklamfilmer, i bilder, liksom, typ så här. Men bakom det så finns det ingen djupare tanke. Det är inte så att det finns en mångfald där, liksom, bland de anställda i olika led och sådär. Och det kan vara ganska frustrerande, liksom, att det inte görs någonting åt det, liksom, att folk fastnar lite för mycket i det. Men kolla här, det ser ut så här. Och liksom, det finns liksom ingen inkludering.
Exakt. Nej,
sig, liksom.
Exakt. Och jag tror någonting som vi, det här har vi säkert pratat om i podden innan, men liksom när Snabba Cash kom ut, det var ju ett väldigt bra exempel på, ja, men delvis, okej, vem skildrar vi och hur? Och det var väldigt så, wow, det är bästa, wow, det är liksom orten på en helt ny nivå. Men det är också intressant att diskutera, alltså, återigen, hur man skildrar, men också bristen på djup hos vissa karaktärer. Framförallt de svarta karaktärerna i den serien. Där de svarta karaktärerna som fanns, bara en var en av liksom huvudrollerna, det enda de var ruthless. Det var liksom det enda attributet de hade. Och jag reagerade också på en scen i serien där vi fick då se hans mamma. När mamman kom, kommer du ihåg det? Har du sett Snabba Cash?
Jag har faktiskt inte.
Nej, ja, men det är alltså värt att se. Det är det. Men om man vill. Men det är i alla fall en scen där så han, killen är svart. Och så får man en scen med hans mamma. Och barnbarnet. Och jag reagerade så starkt på, alltså, manuset. För att hon kommer in, liksom typical African mom. Och så liksom kramar hon barnbarnet och säger, åh, mitt lilla hjärta. Och jag bara, that's not how she's gonna talk. Det är inte så hon kommer prata. Jag är ledsen. Antingen säger hon det på engelska, alltså det är någonting annat man uttrycker. Man märkte att hon inte fick uttrycka kärlek på ett genuint sätt. Utan det är en vit man som har skrivit manuset och gett det. Och så har hon övat in repliken och så gör hon det. Den fingertoppskänslan kan jag fortfarande tycka saknas. Att liksom, låt karaktären få vara så att det blir
i sin riktiga kontext. Ja.
Precis, att liksom, hade hon bara så här, ungefär så här, så fick hon säga det som hon hade sagt det, då hade jag köpt det. Men det kände, det var bara, det var scriptat. Det var inte genuint. Och som du säger, att liksom, det var bara för att föra fram historien. Att liksom, men utöver det så har inte karaktären något annat syfte.
Agree. Och sen också att de största filmproduktionerna eller tv-seriesproduktionerna som skildrar andra kulturer eller subkulturer i Sverige är ofta skrivna utav vita personer. Och det är oftast de som gör coinsen utav, ja, som tjänar alla pengar på det här. Och när berättelser skrivna av icke-vita inte får samma typ av hype, och det är också ett problem.
Vi brukar fråga vår gäst om så här, har du någon...
Nej.
No, thank you. Nej. Har du en check yourself? Det kan vara en grupp, det kan vara en bransch, det kan vara anything. Skulle du vilja checka någon?
Jo, jag skulle vilja checka lärare faktiskt. Och nu... Hur är det någon som lyssnar?
Nu kommer jag hata
den. Nej, men inte. Alltså, så här. Min dotter, hon hade haft något så här musikprov. Och då hade en fråga, liksom, jag kommer inte ihåg exakt hur den var formulerad, men det var, ja, men vem var the king of rock and roll? Och det skulle ju vara Elvis då.
Hon liksom sa Jimi Hendrix.
Nej, men hon visste ju liksom inte så här. Men där tycker jag man har ett ansvar att liksom inte bara liksom, okej, bara för att det är en titel som han på något sätt har fått liksom, så måste de veta kontexten, veta bakgrunden och veta hur det egentligen ligger till. Annars växer folk upp och glömmer bort liksom vilka som egentligen skapade rocken, skapade musiken, vart det kommer ifrån. Liksom, så här. Och det tycker jag bara är skevt. Liksom. Det kan låta som en petitess, men jag tycker liksom så här, om du är lärare så släng dig inte för lättvindigt med sådana saker, för det är barn som kommer att lära sig det, och det kommer att vara kultur som kommer att glömmas bort bakom dina ord. Liksom.
Gud vad intressant. Gud, vilken bra check yourself.
Det är jättebra. Jo,
man önskar ju att de kunde ha liksom lyft Chuck Berry till exempel.
Men det hade ju varit, alltså, jag hade tänkt det, eller jag vet inte, Jimi Hendrix, annan. Och sen hade jag sagt, men jag hade skrivit båda svaren förmodligen. Bara så här, för white people, Elvis, för oss alla andra. Men vi älskar musik. Och vi brukar alltid dela med oss av vad vi har på repeat den här veckan. What's on repeat this week? Så vad har du på repeat?
Nej, men en låt som jag faktiskt har lyssnat på mycket här fram och tillbaka senaste dagen, som jag också lyssnade på för flera år sedan, dök den upp. Det är en låt av Postiljonen heter den.
Mm-hmm.
All That We Had Is Lost. På, men fan, det texten, det här är ju Whitney Houston.
Ah,
ah. Den är jättefin och så en helt annan nice refräng till det.
Ah. Det är en låt jag har bombat.
Mm-hmm.
Det är Bruno Mars och Silk Sonic.
Nej men snälla!
Smoking Out the Window.
Ah! Alltså jag har väntat på albumet så länge.
Alltså den
är... Jag har, men det är från samma album. Alltså holy. Den här, jag har haft den på repeat nonstop sen albumet släpptes förra veckan. Put on a smile. Så alltså, tonen han tar. Alltså Bruno, nej, hallå. Ja men alltså David, stort tack. Det har varit jätte, ja men så inspirerande både att höra om karriären inom hiphop från New York tillbaka hit, scen till tv, film, maratonlöpning. Nej, jag är jätte
impad.
Jag tänker att jag ska försöka övertala Ambara och vad med nästa.
Vi kanske kan lära mig.
Vi kanske kan få med det.
Ja. Jag vet inte.
Men det är jätteinspirerande. Jag hoppas verkligen. Men jag hoppas att våra lyssnare ser vilken fantastisk förebild du är.
Mm, verkligen.
Och hur mycket du behövs.
Mm.
För det gör du.
Stort tack och stort tack för att jag fick vara med i en podd. Jättekul har det varit att prata med.
Det var härligt.
Det var det.
Tusen tack. Keep running eller vad man
ja
ska.
You better
har någon slogan
här. Ja, keep running.
Hörrni gänget, glöm inte att subscriba på podden där du lyssnar på poddar och framförallt betygsätt. Give us them 5 stars.
5 stars.
Let everyone know att Checkpoint is here to stay.
Och glöm inte att gå in och supporta oss på Acast Support.
Följ oss på Instagram, checkpoint_podcast.
Do it now.
Checkpoint!
Med mig, Brandon och...
Your girl, Anbara.
Och Nicole.
Yay!
Syns, hej då!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.